my god, Leon, Leon, Lay.
Ja, nu har du kommit till bondepraktikan. Dagens Bröderna Marx är som vanligt jag, Rickard Axdorff och Per-Ola Olsson. För en gångs skull så har vi ett körschema och eftersom Bröderna Marx var tre, Julius, Leonard och Adolf, så har vi idag med oss en gäst. Med detta sagt, hej Per-Ola!
Har vi ett körschema?
Nej, det har vi inte, men det var kul att säga.
Jag har fått, nu fick jag lite lätt panik här.
Ja, det är lugnt. Ja, däremot Bröderna Marx, rätta mig om jag har fel, men var inte det så här stumfilmsgrejer och dessutom anarkister?
Jo, och lite dråplet. Så att alltså, om vi tar bort det här alltså, stumma, så är det ju fortfarande, alltså, jag menar, det är lite som mitt liv. Dråplet och anarkism.
Någon slags förlaga.
Jag blev kallad konträr.
Du beställde inte konträr då?
Nej, jag blev kallad konträr, eller jag blev presenterad som konträr.
Mm-hmm.
Jag förstår inte varför.
Nej, det är nog ingen som förstår.
Det var av en som typ har lite bestämmande rätt över mig. Min redaktör.
Den.
Ja. Nej, som jag för övrigt tycker väldigt bra om att jobba med.
Jag har förstått det. Jag är lite orolig för ni är lite för lika varandra.
Alltså, kanske pyter lite. Men det blev ju bra.
Ja, det blev ju bra. Frågan är ju liksom vad ansvarig utgivare tycker det när han sitter.
Har inte kommit än.
Kan komma.
Ja.
August Palm fick ju sitta i fängelse, så varför ska inte du få sitta i fängelse för dina tyckande?
Det blev väl rimligtvis inte jag som behöver göra det utan ansvarig utgivare.
Ja, det är skönt att inte vara det.
Jag är väl eller i princip ansvarslös. Ansvarsfri.
Ansvarsfri, ja. Jag var på kalas i helgen.
Du och jag också.
Jag eller du först?
Jag kan ta mitt väldigt fort. Jag blir fruktansvärt full.
Jo. På ön dessutom, va?
Ja, på ön. Mm. Du var på fest.
Jag var också på fest. Jag var helt nykter å andra sidan. Så att...
ja, det var snittet mellan dig och mig bra.
Ja. Jag var på kalas med likasinnare, det vill säga jägmästare.
Jag har skrivit en dikt om jägmästare. Titta. Ett träd på snö. Jävla jägmästare.
Ja, du är ju för snabb. Nej, men det var trevligt. Det var det gamla vanliga. Det var god mat, mycket sång, en del sprit även om jag då var nykter. Och sen så la vi upp planerna för hur vi ska avverka så mycket skog som möjligt under nästa år.
Nu får det en spel igen.
Alltså, DN. Don't go there.
Har jag sagt att jag tycker att DN är en vedervärdig tidning?
Läste du vad de skrev nu senast? Kampanj mot artskyddsregler synkroniserades med forskare.
Alltså
den halmfabriken slår ju allt faktiskt.
Ja, men det är väl bra.
Halmgubbefabriken,
men,
ska jag säga.
Men det är väl bra att hon... Alltså, hade det varit någon annan än DN så hade det ju kallats konspirationsteoretisk, något så av gud in i helvete, alltså så pass mycket så att det hade diskvalificerat sig, men nu var det ju uppenbarligen DN och det funkar det. Men alltså, det var ju ett helt värdelöst knäg, om jag får säga vad jag tycker.
Man kanske ska fundera kring, kommer du ihåg i höstas under, vad kan det ha varit, 14 dagar så stormade in så kallade redaktionella reportage som handlade om hur förkastligt svensk skogsbruk var. Och de varvades med debattinlägg från diverse obskyra föreningar på samma tema.
Har ett visst minne av detta. Ja.
Och man hade ingen aning om det var ett redaktionellt inslag eller om det var en debattartikel.
Det är inte så, ja.
Ja.
Ja, men helt värdelöst. Nej,
dessutom har de ju fel igen.
Ja.
Alltså, fan, det, för det bygger på, det bygger då på att skogsägare behöver ta betydligt större ansvar än tidigare för att inte då störa eller hota friluftsarter. Ja, och
ja, men det, alltså, det är väl för fan ingen, man har, alltså, det handlar ju inte om fridlysta arter, alltså absoluta lejonparten av kritiken. Det handlar om att arter som inte är fridlysta har fått samma skydd som fridlysta.
Mm.
Det är ju det lejonparten av kritiken handlar om.
Ja, men precis. Exakt så. Och det är ju inte så att man behöver inte ta större ansvar än tidigare för fåglarnas skull, utan det har att göra med att följa en lagstiftning. Det har ingenting med fåglarna att göra. Inte dugg. Utan det har bara med huruvida man ska följa lagstiftningen eller inte.
Alltså.
Ja, men, och den här soppan till reportagen då gör dessutom. Man hittar ju då källor i bland annat Leif Öster. Som är markägare och vad kan vi kalla det för? Nyttig idiot på något sätt. Man hittar miljörättsprofessor Jan Darpö, och för er som har varit med en tid, bland annat i vargfrågor, vet vad vi har att göra med då från den här Uppsala ligan. Och sen så har man ju då den tredje personen, Kristina Olsen Lund, som man då hänvisar till som trovärdig. Och för er som inte riktigt vet, så hon är då utsedd till chefsrådman på en tingsrätt och är den personen som ansvarar då för 8 av 10 utav de här domarna som Skogsstyrelsen
8 av 12,
precis. De här domarna som Skogsstyrelsen grundar sin analys på. Och men dessutom var ju hon ju då den som var huvudsekreterare för utredning av artskyddsförordningen. Så det här med konspirationsteorier, jag vet inte fan om inte det bara rakt av bygger på att man dömer andra efter sig själv.
Nej, men lite så, det är ren projicering. Nu ska jag så absolut påpeka så att ingen av de här tre är här och kan försvara sig. Å andra sidan så hade det inte gjort saken bättre om de hade försökt, så det kan ju kvitta.
Ja, de har en egen kanal också.
Ja, exakt, de har DN. Snowvel, jag är arg på dig.
Just, jag har inte skjutit någonting så att,
eller nej, jag skiter i vad fan du har skjutit, för jag är arg på dig.
Har jag avbrutit dig nu igen?
Nej, jag sitter i ditt kök.
Ja, vad är det för fel?
Fast, nej, så inte i ditt kök där hemma där du är, utan i ditt kök på Gotland.
Ja.
Och det är ju trevligt. Men jag var ju nere med en flaska whisky till din svärfar häromdagen, för att han hade varit snäll och satt på värmen och så.
Mm.
När jag kom. Mm. Så jag tyckte han var värd en flaska whisky.
Mm.
Så jag stannade till med en flaska whisky till honom. Och alltså, varför i hela helvete har du inte berättat för mig vilken enorm guldgruva han sitter på? Han har ju drivvis med maskiner.
Ja, det beror väl enbart på att det kommer komma massa vänner som guldvaskar.
Det kan absolut vara så. Alltså, där var nog fan 4 belusar nere.
Ja, en här tingat redan.
Ja, det gör du fan inte om du rätt. Nej, alltså, vilken guldgruva. Så att han och jag ska köra och käka en kväll i veckan. På hans initiativ faktiskt. Mycket trevligt. Nej, vi snackar skit. Och han liksom pekade ut över alla sina saker och förklarade att han var lite orolig för din fru.
Mm.
För att det var hon som fick ta reda på allt det här när det väl var dags. Liksom. Mm. Så av ren omsorg om din fru, så erbjöd du av mig att göra det istället.
Jag tror du skulle säga så har han adopterat dig. Men,
alltså, vänta, det kan komma. Vi kommer väldigt bra överens, jag och din svärfar.
Han är jävligt bra.
Han
är
jävligt, ja, det är han.
Ja. Mm. Ja. Det glädjer mig att ni kommer bra överens. Se nu till och att ni går på något bra ställe och käkar i Visby. Jag kan, alltså, jag rekommenderar bakfickan.
Jag har alltså snart ätit mig igenom alla Visbys matställen.
Mm. Har du varit på bakfickan ändå?
Inte än.
Det är den enda restaurangen jag har telefonnummer till i min telefon.
Ja. Mm. Nej, jag har varit på väldigt många andra ställen nu. Herregud, fan, alltså gud, det här kommer bli en jobbig tid att gå ner, liksom.
Mm. Alltså, världen håller ju på att förändras och, eller går under eller någonting. Så därför har vi ju med oss en gäst från Skåne. Jag tänkte, du kan väl ta och presentera honom eller hur vi nu... Jag lämnar över till dig, Brora.
Edvard.
Räckte det med det?
Ja, hej Edvard.
Hej. Ja, jag tänker att jag rimligtvis har blivit så känd så att det räcker med förnamnet.
Jag tycker att det räcker så. Och skulle, alltså, menar, vi kan i och för sig vara så om det skulle vara någon som inte vet vem Edvard är. Vem är Edvard?
Jag heter Edvard Nordén. Är jordbrukare i Svalöv. Och är jordbrukspolitisk talesperson i Medborgerlig Samling. Ett liberalkonservativt parti. Och... man kan väl säga att, att vi som tycker att de här frågorna om livsmedel och säkerhetspolitik och vad jag ska kalla är intressant kan ju tycka att de diskussionerna vi har nu är alltså det är lite plågsamt. Det får man väl säga. Mm-hmm. Det är ju rätt så udda situation någonstans som man får dyka direkt på ämnet. Får vi göra det? Jag vet inte hur körschemat ser ut exakt.
Nej, det var ju inget körschema. Ett tips till dig, Edvard. Jag vet att du har ett stort vackert skägg. Håll skägget så nära micken som möjligt och var kvar där.
Jag ska göra mitt bästa.
Så hörs det bättre.
Du kör vi på det.
Nej, jag håller med. Det är lite besvärande.
Det är väl så att jag brukar säga att jag har skrivit ungefär samma debattartiklar i 6 år som handlar om att livsmedelsproduktionen i Sverige är väldigt sårbar. Rent politiskt sett. Konkurrensmässigt så har vi inga större problem. Men den, vad ska vi kalla det, den politiska delen så har vi ju det svårt. Och att man varnar för att du kan komma i ett läge där sårbarheten kan bli ett säkerhetspolitiskt problem. Och då har väl de flesta tyckt har varit antingen ett märkligt resonemang eller orealistiskt eller alarmistiskt. Och sen plötsligt så händer det ganska mycket. Det kommer ju ganska snabbt. Och jag tänker att många människor har svårt att förstå varför det här egentligen är ett problem eller exakt på vilket sätt.
Ja, men det gör. Alltså, det, där är ju många som alltså, inte förstår de in i helvete långa ledtiderna. Och, ja. Och likadant hur... Alltså... Om vi bara tittar på alltså, vad ska jag säga, produktionen som sådan, livsmedelsproduktionen, om vi så tar EU eller Sverige... För 2021 så såg det ändå ganska bra ut. Problemet är ju att produktionen är importberoende.
Ja, man brukar väl säga att vi är självförsörjande till 50%.
Något
och då har man inte räknat med det som krävs för att kunna producera.
Nej, precis.
Och diesel och så vidare.
Precis. Alltså produktionen ser inte jättedålig ut, men den är extremt importberoende.
Ja. Och jag tänker mig att den situationen man har just nu med alltså jordbrukssituationen har ingen av oss varit med om innan.
Nej.
Andra världskriget räknas inte. Och ingenting riktigt därefter heller, för att den världsmarknaden som ser ut idag såg det inte ut innan och vi hade bättre. Vi hade ju ganska bra förmåga om man tar efter andra världskriget i Sverige.
Mm.
Och det har vi inte idag.
Gud nej. Alltså vår livsmedelsimport har ökat radikalt i Sverige och det är ju en ny situation vi har. Förr har ju sanktioner ofta inneburit mer att man möblerat om flödena lite. För det har alltid funnits någon skurkstat som har kunnat tänka sig handla med länder i sanktioner. Alltså, som är så utsatta för sanktioner. Nu lyfter vi bort en extremt stor spelare. på världsmark, alltså både när det gäller lantbruksprodukter och insatsvaror. Och det komplicerar lite, för att alltså nu alltså, som sagt, innan så var det innan betydde ju sanktioner bara ommöbleringar. Nu finns inte volymerna. Och det är ju lite tråkigt med tanke på att hur stor aktör Ryssland är. Jag hörde här om dagen Ulf Kristersson berättade att Ryssland var en banal ekonomi, slutcitat, och att Ryssland inte hade någonting vi andra ville ha, bortsett möjligtvis från kanske lite energi, och att att lyfta ut Ryssland ur världen skulle inte kännas för någon annan mer än Ryssland. Jag satt där och tänkte att nej, jag berättar inte vad jag tänkte. Men jag blev fruktansvärt bekymrad. För att det är ju liksom den sortens övertygelser och fartblindhet som brukar leda länder i fördärvet. För man har som sagt, vi kan titta på om vi tittar på gödseln, som sagt är... Vi kan fördjupa oss mer i varför vi behöver gödselsen, men alltså om vi tittar på siffrorna så produceras det i världen runt 181 miljoner ton mineralgödsel, alltså räknat till kilo näring, alltså inte kilo varor utan kilo näring. 60% av det är ju kväve, 23% är fosfor och 17% är kalium. Det är liksom de viktiga makronäringsämnena. Och EUs produktion är 9, 3 respektive 8%. Alltså 9% av kvävet produceras i Europa. Och en påfallande stor andel av den produktionen är beroende av rysk gas.
Ja, men det är väl en bra sak att börja med. Att man är beroende av rysk gas för att producera gödning.
Ja.
Och man är också beroende av direkt gödning från Ryssland.
Jo, ja. Alltså, Ryssland står ju för 60%, ungefär 60% av den globala produktionen av ammoniumnitrat och 40% av exporten.
Ja, och då tänker man att om man är en rysk politiker som är schackspelare så har det nästan gått kanske lite för enkelt att få Europa att bli beroende av både energi och det vi behöver för att kunna odla mat.
Ja, yeah. Men så är det.
Brasilien tycker jag, måste bara få liksom flika in. Brasilien, absolut, har inte gått med på några sanktioner mot Ryssland.
Nej, för att de är beroende av deras gödning.
Ja, det är det enda skälet. Det klart betyder att egentligen så bestämmer Putin, alltså Brasiliens utrikespolitik, på grund av att de sitter i knät på gödning.
Japp. Yep.
Ja, men och då alltså, kan man ju sluta sig till att Kristersson har ett ganska uppenbart fel i resonemanget.
Ja, alltså det har han ju. Men som sagt, den här villfarelsen delar han ju med fler. Och lägger vi sen dessutom till att både Kina och Indien köpte på sig väldigt mycket, framförallt soja, innan kriget. Och Putin väntar ju till efter OS med att börja ge sig på Ukraina. Alltså det faktum att Kina och Indien säkrade upp så stora volymer innan, innan kriget tyder ju på att de visste om vad som var på väg att hända. Och att där finns ju underrättelse.
Eller att man tog höjd för att det eventuellt skulle kunna höjd.
Ja.
Någonting av det.
Alltså med tanke på, alltså om vi säger, ja absolut. Det faktum att Ryssland trupper från öst till Ukraina är ju också lite uppseendeväckande med tanke på att man innan har varit ganska så rädd för att Kina skulle ge sig på dem. Och att flytta trupper därifrån då implicerar ju att de har ju koll på varandra. Så att, alltså det finns ju tecken på att Kina och Indien visste om vad som skulle hända, och det kanske till och med var så att de var med på det.
Jag kan väl bara flika in att det var väl torsdagen kriget drog igång på. På fredagen så kom det bulletiner från Kina om att man var beredd att köpa allt vete från ryskt territorium som blev över.
Inte bara som blev över, utan det var så. Alltså, tidigare har Ryssland Kina bara handlat vete från utvalda regioner. Precis som att man bara handlat mejeriprodukter från utvalda mejerier och så vidare. Men det är helt rätt. Alltså, ungefär samtidigt som där rullar ryska stridsvagnar in i Ukraina, så meddelade Kina att de kommer köpa vete från hela Ryssland.
De är snabba på att fatta besluten, de kineserna.
Eller så tillkännager man det bara vid ett visst specifikt tillfälle. Alltså, när EU förra gången skulle klämma åt Ryssland med sanktioner på livsmedel, så passade ju egentligen Ryssland på att försöka bli så självförsörjande man kunde.
Ja, ja, ja.
Så var ju det problemet löst. Vi tänkte att vi inte skulle dra någon större slutsats i Europa av det.
Alltså, sanktionerna mot Rysslands livsmedelsproduktion 2014 gjorde dem till världens största exportör av vete. Och när man pratade med ryska lantbrukare så refererar de till sanktionerna som det bästa som någonsin har hänt oss.
Ja, och det är ganska grundläggande. Alltså, det är ju egentligen det är ingen konstig slutsats att dra. Frågan är ju varför vi inte har gjort det. Om vi tar Kina, Indien, Ukraina och Ryssland.
Ja.
Där har du ju ungefär... Alltså ungefär hälften av all veteproduktion i världen.
Ja.
Det kan ju liksom vara bra att hålla i minnet. Ryssland ligger på 130 miljoner ton spannmål.
Mm.
Kina på 450, Indien på 250.
Mm.
Ukraina på 65 tror jag det är. Sverige ligger på 6 miljoner ton.
Ja. Ett bra.
och alltså Asien domineras av ris. Amerika av majsen. Europa är det vete och korn. Men Ukraina och Ryssland står för ungefär 30% av den globala veteexporten.
Ja, tar du bort alltså Ryssland och Ukraina, alltså tar du bort Ryssland och Ukraina, så tar du bort ungefär en tredjedel av veten på världsmarknaden.
Ja, och de största importkunderna Nordafrika.
Ja.
Egypten, Benin,
ja.
Somalia.
Ja.
Tunisien, Sudan, Tanzania, Libyen.
Mm.
En del av de länderna ligger på nästan totalt beroende.
Både Somalia och Benin ligger på alltså i stort sett 100%.
Ja.
De enda som levererar dit är ju, jag tror Ukraina står väl för typ 30% av deras vete, och det måste vara tvärtom. Ryssland står för ungefär 30% av Somalias vete och Ukraina för resten. Benin är ju liksom 100% dominerande av ryskt, alltså.
Och så har man nu stoppat veteexporten från Ryssland och Ukraina till de här länderna. Och då är frågan, vad händer då?
Ja, det kan man ju fundera på.
Förra gången så bidrog det till arabiska våren.
Ja, och då, arabiska våren tändes ju av vetepriser som inte ens är i närheten av de vi har idag.
Ja. Ja, så är det.
Nej, men det brukar väl leda till att folk blir hungriga, akut svält, som leder till krig, som leder till flyktingströmmar, som leder till masskaos.
Innan kriget så räknar man med att svälten i år skulle öka till omfatta 900 miljoner människor. Det var innan kriget.
Mm. Och nu går det uppe på 950.
Ja.
Och det går ju ganska snabbt. Jag kommer ihåg, det var prisspekulationer på ris i Thailand. Man odlar mycket ris i Thailand.
Mm.
Och många av de större företagen är kinesiska.
Ja.
Intressant. Och då började man spekulera. Och sen började människor hamstra. Och det slutar med några väpnade konflikter i Afrika. Och ibland så blir det så att problemen uppstår på en plats. Och sen har du följt problem på en helt annan plats.
Ja.
Och det tycker jag ju nog att vi i Sverige ska fundera lite mer på.
Mm.
För jag lyssnade på regeringskansliets pressbriefing för några få dagar sedan. Och då säger landsbygdsministern att det är ett resonemang där man menar att det inte påverkar Sverige så mycket eftersom vi inte har ett handelsfönster mot Ryssland. Mm. Som är speciellt stort.
Mm. Det är en fullständigt debil inställning. Det hade varit jävligt skönt med en minister som faktiskt kunde någonting om det hon sysslar med. Jävla sänke.
Det är en väldigt märklig bild av att system funkar. Alltså det och systemet...
Ja, men alltså vem fan... Alltså vad har hon för rådgivare? Hon har ju för fan sämre rådgivare än vad Putin har.
Alltså det är en ganska svår jämförelse. Men jag förstår vad du menar. Jo, men du har ju en världsmarknad. Alltså det som vi garvar åt är ju, om man ska vara rimlig här med lyssnarna, är ju att det är en världsmarknad. Där finns allting. Jag odlar vete, det gör mina grannar också. Men vi är inte konkurrenter. Utan vi finns på samma världsmarknad. Man tittar på Chicago och Parisbörsen, inte på Mandelmans, inte på Saluhallen i Södermalm, inte på grannens fält. Utan det är en världsmarknad och där sätts priserna.
Mm.
Och därför spelar det liksom inte så stor roll om det är Australien eller Ryssland eller USA.
Nej.
Utan priserna påverkar oss här också.
Ja.
Och den här tanken om att det är väldigt intressant hur vi gör här.
Men alltså om vi inte, alltså man har, Var hade hon tänkt att vi skulle ta gödseln ifrån? Ja, men alltså, jag tittade lite också och jag har försökt följa alltså regeringens och arbete i det här när de försöker så berätta ungefär om hur livsmedelssystemet och världsmarknaden fungerar i det här så får jag ungefär... Det är ungefär som att titta på Glada Hudik-teatern när de försöker lösa Rubiks kub.
Ingen av oss tänker att kommentera det. Men vi förstår hur du menar, Per.
Men om vi säger så här då. De nya stormakterna, för att åtminstone jag ska bli klok på saker och ting. De nya stormakterna. Liksom. Utifrån ett resonemang så handlar stormakterna egentligen om liksom, vart hittar vi råvarorna eller det som vi på något sätt puttar in i basindustrin. Och då, om jag förstår er rätt, så är de nya stormakterna, det är Ryssland, det är Kina, det är Indien, det är Brasilien och USA. Det är de fem stora spelarna. Har jag fattat det rätt då?
Nej.
Nej, förklara då.
Det beror helt och hållet på vilken vara du är eller har och deras betydelse på världsmarknaden.
Mm.
Men Ryssland och Ukraina, vi kan konstatera att det blir väldigt svårt utan dem på världsmarknaden.
Mm. En stor aktör faller ifrån,
ja.
Så påverkar det alla. Det kanske är, alltså, vi pratade lite om majs här förleden med Per-Ola. Ukraina är en jätteexportör av majs.
Ja.
11 miljoner ton liksom, om året.
Mm.
Och det går till Europa. De 11 miljoner ton.
Mm.
Och vi äter det, framförallt är det ett djurfoder. Och tar man bort det så ska det ersättas av någonting annat. Och då sticker de där priserna ganska snabbt. Svenska bönder använder kanske inte majs i samma utsträckning som typ Nederländerna. Men det är ändå så att alla berörs av det. Så att det är gungorna fulla.
Det såg vi ju när kineserna fick afrikansk svinfeber och behövde slakta ut lite grisar. Då, alltså, Kina slog ut ungefär 30% av sina av grisarna och alltså 30% kanske inte låter så jävla jättemycket. Men alltså Kina var redan då när det här hände 2019 var alltså världens största svinproducent. med 710 miljoner grisar. Alltså de har liksom 55% av världens alla grisar. De har 40% av världens får. Så 30% av Kinas svinproduktion, alltså det de behövde slakta ut och destruera, motsvarar alltså sammanlagda produktionen hos USA, Kanada, Mexiko och Brasilien.
Det får ju lite storheter på det hela helt plötsligt.
Alltså när de sen kom igång, så sa de ju egentligen inte någonting om det. Men man kunde ju se att det gick så in i helvete mycket mer till Kina, ja, som gick till foder, att man kunde räkna baklänges och konstatera att de var igång.
Ja, gud ja.
Det är ju som är på en annan nivå än vi riktigt är med på.
Ja. Jag tror jag har någon bild. Där var 65 båtar på väg från Sydamerika till Kina med soja. Noll på väg till Europa.
Ja, men det är ju men det är väl en bra beskrivning på alltså vad som påverkar vad, och att det är en, som sagt, en världsmarknad. Jag tycker det är ett jättebra begrepp att bara tjata in.
Ja, nej, men alltså det är det, alltså, men, och det här, och som sagt, alltså det vi såg då, och som sagt, det här var liksom inte, det här handlar om 30% av Kinas grisar. Det innebär att de, alltså de räknar, de blev ungefär 10 miljoner ton kött kort. Vilket gjorde att priset steg på både nöt och gris. För att man vill ha andra animaler istället. Alltså ja. det är liksom...
Och det är också en bra poäng att få in. Att många av de här varorna kan man byta ut. Mm. Alltså just nu är rapspriserna i Sverige jättehöga.
Ja.
Och vi har sämre tillgång på sojabönor för att det var en dålig skörd i Sydamerika.
Enormt dålig skörd i Sydamerika. Ja.
Och rapsen i Kanada, den är kass.
Ja, ja.
Och palmoljan i Asien har också gått dåligt.
Palmoljan har gått jättedåligt. Alltså redan innan kriget så hade vi sån brist på palmolja så vi hade högsta världsmarknadspriset på 13 år.
Ja, och då påverkar det även en svensk bonde som odlar raps.
Ja, klart ja. Och som behöver köpa foder.
Och som behöver köpa foder.
Och det påverkar ju även de som, alltså alla som tankar, eftersom vi behöver blanda, som sagt, för att de vegetabiliska oljorna följer varandra i pris. Ja. Och det ser, alltså, det ser vi framförallt nu sen Ryssland gick in i Ukraina. Ukraina är världens största producent av solrosolja med typ, om det är drygt 8 miljoner ton. Ryssland är näst störst med någonstans runt 6 miljoner ton. Och hela EU producerar 4 miljoner ton. Bristen på solrosolja gjorde ju att priset på både soja och olja, som ju Kina och Indien köpte ganska mycket av, framförallt Indien, innan kriget. Och palmolja stack iväg så in i helvete.
Ja, och då följer rapsen med.
Yep. Ja, Rickard.
Nej, jag bara tänkte flika in, men visst var det som så att Kina i år hade haft den sämsta, vad kallar de för, wintercrop,
höstveten i Kina är sjukt dålig. Mm.
Om man nu kan lita på kinesisk information.
Nej, det kan man inte göra. Kineser ljuger. Alltså, när det gäller lantbruk i alla fall så vet vi att kineserna ljuger alltid.
Mm. Det passerar ju alltid en statlig kontroll som ska säga vad det är bäst för Kinas intressen, och det gör ju att man aldrig riktigt kan lita på att det kan vara både bättre och sämre än vad man vill säga.
Mm.
Men ja, Kina är ju ett jätteland. De producerar enormt mycket mat. De kan man väl säga förstör ju stora delar av miljön på plats i Kina.
Mm.
Men de sitter väl inför ett krasst tänk där man får konstatera att antingen så går vi hårt åt miljön och producerar mat så att folk är mätta. Eller så har vi någon slags halvsvält av en fin miljö. Och det beslutet kommer man aldrig ta. Och då letar man ju på andra platser. Ja, Sverige, men inte Kina. Men då letar man ju efter andra platser. Och då köper man in sig i Afrika eller andra länder. Så det är ju en ganska tuff konkurrens om livsmedel som vi låtsas som att det inte finns.
Ja.
Den är också en etisk fråga som vi är lite för fina för att ta i.
Vi skulle ha gjort som jag ville för några år sedan, offra kineserna för klimatets skull.
Just det.
Alltså rent praktiskt är det ju lite svårt, men återigen, jag förstår hur du menar på det.
Nej, men alltså, okej, vi kan rekapitulera lite fort. Jag var jag satt och lyssnade på någon så här jävla föredrag. Det var en jätteambitiös processledare som pratade med magstöd och artikulerade väl. Och så frågade publiken, alla där som satt, liksom, vad är ni villiga att offra för klimatet? Och ingen sa någonting. Och jag tror att hon var inne på typ så här, köra mindre bil, äta mindre kött. Men eftersom ingen sa någonting så tänkte jag att jag får ta mitt ansvar. Räcker upp handen och hon blir jätteglad. Så pekar på mig bara, vad är du villiga att offra för klimatet, skulle jag bara. Kineserna!
Jag tycker det är skitkul fortfarande. Det är andra gången jag hör den.
Ja. Hur mottogs det? Kände du att du bröt igenom och fick en bra respons?
Nej.
Nej.
Det är å andra sidan inte första gången.
Alltså det är först skrattar de åt dig, Per-Ola. Sen tar de dina idéer till slut. Det är väl så det brukar gå, tror inte det.
Någon gång. Alltså jag är inte helt säker på att det är kineser. Men å andra sidan, vad fan, alltså han som har varit med i alla partier och nu Anders Wijkman.
Precis.
Anders Wijkman, han hade inte han och några till i hans lilla sån här, vad fan heter det, Romklubben eller någonting sånt, en debattartikel i början av 2021 som kanske inte explicit nämnde ordet svarta, men som tyckte att vissa människor i vissa regioner borde föda färre barn.
Ja, jag tror att den samma Wijkman har förklarat för mig en gång att man kan odla plöjningsfri.
Ja, det har han förklarat för mig också. Dels ville han ha plöjningsfritt och dels ville han förbjuda glyfosat, varpå jag påpekar för honom att han hade tvärfel. Sen refererar han till en studie som jag redan hade läst, så på ungefär 40 sekunder så kan jag replikera till honom och berätta vad studien egentligen säger och att han har tvärfel. Då svarade han att jag argumenterade som att jag satt på alla svar.
Just de svaren är ganska enkla att sitta på. Jag tror faktiskt aldrig att jag inte har vetat att det har funnits plöjningsfrihet. Jag tror jag upptäckte det någon gång i 7-årsåldern.
Ja.
När jag frågade någon som hade gjort det i några år. Och det är väl kanske lite symptomatiskt för vad problemet är när man har människor som bestämmer om sakerna. Men inte är speciellt bekanta med hur det fungerar. Och det är väl ett återkommande problem.
Ett jävligt återkommande problem.
Och den andra, som sagt, det där med att människor svälter hela tiden.
Yep.
Det, jag tror sen vi började prata så är det kanske en 300 barn som har svält igen.
Ja, så det är ju rätt bra flock barn som bara har dött av D-vitaminbrist på grund av att vi Greenpeace och company motarbetar Golden Rice.
Ja, alltså GMO är ju också en sån här, det vi tänker att det är någonting väldigt besvärligt, och sanningen är ju också att man kan ju naturligtvis hantera det väldigt ovarsamt. Men det är också skälet till att miljontals människor överhuvudtaget lever idag. Vi har en befolkningsökning på typ 2%, va?
Ungefär.
Och då ska vi ha en ökning av livsmedelsproduktionen med 2% varje år. Och ni som kan räkna, vad blir det på 25 år?
Många.
Ja, det är så mycket så att man behöver tänka om. Och ja, även om det finns mer mat än människor som svälter, för att det är ju inte tillgängligt för dem, kanske varken fysiskt, och det spelar ingen roll om det finns mat som någon som är fattig inte har råd att köpa.
Nej.
Men det här ska ju också med i resonemanget när vi sitter och pratar om att vi tycker att man ska dra ner lite på detta. Odla mer kanske ekologiskt och vara mer varsam. Så är det fortfarande så att vi köper mat från den där gemensamma marknaden. Och den räcker inte riktigt till alla.
Nej, framförallt inte i år.
Nej, jag menar att utgångspunkten är ju att den egentligen aldrig räcker.
Nej.
i mitt resonemang här. Att det är alltid människor som svälter. Sverige, om jag får ta den mer politiska tanken, så menar jag att vi borde ju odla väsentligt mer för att vi kan odla det så pass säkert och rent.
Yep.
Och istället exportera mycket mer. En självklarhet i min värld.
Nej, men du har helt rätt, och dessutom så alltså generationsmålet medger ju egentligen inte att vi exporterar miljöproblem.
Nej, det finns ju inget vett i det. Nej. Det finns ju inget vett i att, jag menar, Sverige ligger på en ganska bra plats för att odla vete. Vi behöver inte odla bananer här, men vete är ju perfekt. Skåne står väl för ungefär hälften av den maten vi tar fram i Sverige. Bara det är ju en rätt så speciell sårbarhet i sig.
Mm.
Men om vi kan göra samma produkt med mindre kemikalier, mindre utsläpp och mindre, alltså, det finns ju en del livsmedel som knappt är riktiga livsmedel, om man får säga så.
Mm.
Alltså, så ska vi antingen äta det som är producerat så, eller så lägger vi ner det, tycker att vi är goda miljöhjältar, klimathjältar, och så köper vi någonting som är odlat i Kina. Mm. Har man då gjort någon en tjänst?
Nej, tvärtom.
Ja.
Okej, bortsett från kinesiska staten, ja, men å andra sidan så har jag ju redan aviserat att jag tycker att vi borde offra dem för klimatet, så att jag tycker inte de räknas riktigt.
Nej, vi får ta det som ett sidoresonemang. Jag är med på det.
Apropå sidoresonemang.
Mm.
Hasse och Tage. Franska revolutionen. Kommer ni ihåg den sketchen? Visst var det Hasse och Tage? Skär de huvuden ut av en sån limpskivor. Jag sitter och läser en portugisisk tidning. Jag vet inte riktigt, men Portugal Resident heter den. Antingen så är de tydligare i andra länder på hur det egentligen ser ut än vad vi är i media i Sverige. Men den här artikeln är rätt tydlig. Den är skriven den 16 mars. Man skriver att food poverty will reach a level that have never been seen in years. Någon från Food Bank Against Hunger. Alltså matfattigdom. Man pratar om att man är i en situation som man aldrig sett tidigare, baserat på mat då. Man pratar om tillgängligt foder till djuren och att det med största sannolikhet kommer ta slut i april. Eller till april, förlåt. Så det är typ ett par veckor, inte ens det, en vecka. Sen har man riktiga problem. Priset på majs har gått upp med 30% förra veckan. Så det är riktigt svart i Portugal.
Ja, men det här är väl ungefär allting vi redan har sagt.
Precis, men det är jättetydligt när det hamnar i skrift och i en större tidning så här.
Ja, men jag tänker att vi är rimligtvis alla överens, alla i podden i alla fall, om att vi är i en livsmedelskris, alltså i början av den. Och frågan är bara hur djupt och långt det går. Men att
alltså, det hade ju ett rimligt antagande att krisen hade blivit mindre allvarlig och kortare om vi hade haft folk som, alltså de som styrde hade ju haft någon som helst jävla aning om vad i helvete de sysslar med.
Ja, det är ju svårt att neka till. Alltså hur man än lägger det så är det ju det som är grundproblemet. Man ska, alla stater behöver ha liksom någon slags förmåga att behålla sin suveränitet. Därför har man ett försvar. Har du inte livsmedel så behöver du inte ha ett försvar, för du kör det oavsett.
Ja, och det är ju lite av det som är problemet när det gäller, alltså vad ska jag säga, sanktionerna mot Ryssland. För att det är en ganska stor risk att sanktionerna kommer kännas, alltså över lite tid kommer kännas mer för oss än för Ryssland. Och då är det inget straff. Och framförallt så Med tanke på att stockholmare går upp i limningen över att ha varit utan ström i 20 minuter.
Det var faktiskt 1,5 timme, vilket förklarar traumat. Om det bara hade varit 20 minuter så hade det varit en helt annan sak. Jag måste ändå korrigera det.
Ja, men de började gå upp i limningen efter 20 minuter.
Det kan till och med gått snabbare, men ja.
Ja. Alltså, vi hade ju... Det hade, alltså, givet det så är det ju rätt så rimligt att anta att folk de kommer ju, alltså menar, gränsen för vad de anser vara umbäranden är ju att de inte kan få sin ekologiska mocha latte frappuccino.
Ja, alltså vi har, tror jag, alla tre sett diskussioner på Twitter där det framgår att förvånansvärt många, kan vi tycka, som kanske är lite insnörade lantisar, det ska man ju också ha, att vi kan för lätt tycka att det här är självklarheter. Och det är det ju inte för en väldigt urban svensk som aldrig har kommit i kontakt med den här delen. Man får definitivt ingen hjälp medialt att förstå hur det fungerar. Och så ser man ju de här diskussionerna om konstgödning. Och gödsel. Där jag tänker att... Det är ibland svårt att bemöta, för man tänker att det är väldigt fel.
Det är svårt att bemöta seriöst. Alltså man vill ju bara kalla folk fula saker.
Ja, och det löser ju ett behov.
Ja, men det känns bättre.
Ja, det är behovet. Mm. Men,
för att man får inte slå dem.
Det, nej.
Men jag håller med, liksom, det är ju ett problem. Jag satt åt middag eller lunch i förra veckan och då diskuterades det kring kriget och att man var orolig, och det jag reagerade på var på något sätt att man var orolig för nästa vecka eller nästa vecka, och jag försökte väl lugna ner stämmen lite grann så att jag är inte orolig för den här veckan eller nästa vecka, utan jag är väl orolig för i höst eller i vår kanske. Mm. Det blir så lite jobbigt tyst och man säger, ja, men vadå, vad menar du? Ja, men för det finns en realitet att till nästa vår så är det möjligt att kön till restaurangen dit det inte var någon kö idag, där vi sitter och äter lunch, kommer vara 50 meter lång. Och för att få komma in så måste du dessutom ha en kupong. Och när du väl är inne så buffé är ett minne blott. Det kommer serveras mat på en tallrik. Och den kommer vara dubbelt så dyr. Det kommer vara samma mat varje vecka och du kommer bara få hälften så mycket.
Ja, om man inte gör någonting åt det här, alltså om man inte sätter in någon slags
Men det är just det, du måste väcka folk.
Ja, jo, jag, min uppfattning, alltså jag är politiskt aktiv i ett mycket litet parti, och tanken är ju någonstans att man får vara lite obekväm och säga att 65% av alla svenskar är missnöjda med vad landet är på väg. 1% är politiskt aktiva. Mm. Alltså, någonstans så får man väl säga att det finns ju en uppenbar koppling här mellan. Att det är ganska passiva. Vi är passiva väljare. Och man röstar fram någonting som man inte är speciellt missnöjd med. Och sen blir man missnöjd. Och det förändrar inte speciellt mycket av ens agerande. Utan man är en ganska passiv väljare. Och man är en ganska passiv medborgare. Och vet man inte sen heller riktigt i sak vad som vore vettigt. Och du röstar fram någon som inte heller är speciellt säker på det. Och vi som är jordbrukare har ju inte varit framgångsrika i att sätta det här problemformuleringen. Så här ser det ut.
Inte man kan för inte göra... fem jävla öre.
Nej. Och det är ju en tanke till varför jag vill vara en del i den här debatten. Jag jobbar med det, jag ser det. Det är klart att jag ser det närmare än någon som sitter väldigt långt ifrån och inte kanske har så mycket information om det. Och tror man att man inte behöver gödning, så kanske det ska vara så att vi ska förklara varför. Alltså, växter behöver näring för att växa. Om man inte får den näringen så blir det ingen kvalitet för att kunna använda till att baka ett bröd, till exempel. Och du nämnde kväve och fosfor, det är kväve, fosfor och kalium.
Mm.
Och kväve kan man ju göra som konstgödsel. Mm. Det krävs det mycket energi.
Ja, det blir ju till att man kan det.
Ja, och fosfor och kalium är gruvor.
Mm. Det är det. Fram till 2014 så var ju EU nettoexportör av kväve.
Ja.
Det är vi inte längre.
Nej, och det är väl för att man inte riktigt har sett intresset för de här frågorna. Alltså, de är livsviktiga, det var de innan också.
Ungefär hälften av det kväve som EU importerar kommer från Ryssland, Egypten och Algeriet. Eller rättare sagt, hälften, eller EU importerar i huvudsak kväve från Ryssland, Egypten och Algeriet. Och Rysslands andel är ungefär 50%.
Ja.
Och där kan väl vara värt att påpeka att Ryssland är ju stora på N27 och N34. Det här är bara kväve som sagt. Och Egypten och Algeriet är inte, alltså, där är mer urea. Och det är ju värt att, alltså, värt att ha i minnet när vi diskuterar svenskt lantbruk, för att vi använder mer än, alltså, vårt lantbruk och vår infrastruktur är mer byggd på N27 och N34 och betyder mycket mindre på urea.
Ja visst.
Det spelar liksom ingen jävla roll om det finns urea eller om det finns flytande kalksalpeter någonstans. Om vår infrastruktur, vårt lantbruk bygger på N27 och N34.
Nej, det är ju långsamma system som man bygger upp. Och jag tänker ännu mer, för det finns ju annan gemensam nämnare i det du säger. Mycket av den här livsnödvändiga gödningen finns liksom inte i demokratier som man har fantastiska relationer till.
Nej.
Fosfor.
Marocko.
Ja.
Ja, vi här uppe tar ju en hel del från Ryssland. Alltså, globalt står Ryssland för ungefär 20% av fosforn. Vi här uppe tar ju mycket fosfor från Kina och Ryssland för att den är kadmiumfri. Men ja, Marocko har ju motsvarande 500 års förbrukning av fosfor.
Ja, och fosfor, om man bara får sticka in, är alltså någonting som växter måste ha för att kunna växa, måste kunna genomföra sin växtcykel. Mm. Så ingen fosfor så kan man inte odla någonting. För när du odlar på samma fält så tar du näring ur det när du tar växter med, och då måste du tillföra det.
Ja.
Om man får vara lite så överpedagogisk. Och jag ser liksom inte riktigt vad man ersätter fosfor med. Man kan ta det genom urin och slam, men jag menar, vi är inte där.
Vi är inte där. Vi är inte där.
Har ni växthus förresten? Ett litet sidospår.
Eller, ja.
Ja, har du?
Ja, vi har ett litet växthus för nöjes skull. Men det är mer trädgårdsnivå. Men det är ingenting kommersiellt.
Tvingar din fru dig också att kissa i hinkar och använda till gödsel? Till tomaterna?
Jag brukar se mig som en människa som inte kan bli tvingad att kissa i hinkar.
Okay. Så det är bara jag som blir tvingad att kissa i hinkar?
Jag tänker att ingen kan tvinga dig om du inte egentligen vill. Men
ja, jag tänker också så, Rickard. Alltså...
Ja, vi har inte samma fru.
Är det mer hon tvingar dig till?
Ja, det är ett helt annat program.
Okej.
Okay. Får jag på
Alltså, jo, men det är ju fosfor man är ute efter i det. Alltså, fosfor behövs och fosfor finns i urin. Det går genom kroppen. Det är därför man vill sluta med fosforkretsloppet genom mänskligt urin. Och problemet är ju att man är lite rädd för läkemedelsrester, hormoner och p-piller och medicinrester. Ja. Alltså,
bromerade flamskyddsmedel, helvete.
Mm. Ja, och det är bättre att få ut det kanske på ett fält än att lägga det i täckt och låtsas som att ingenting
läcker där. Precis. Det är bättre. Alltså försöka ta hand om slammet. Försöka ha så lite skit i det som möjligt och sen försöka använda det istället för, som till exempel Stockholm gör, kör det till Aitik och lägger det på slagghögar.
Så mina tomater är kontaminerade?
Det beror på vad du äter för p-piller, höll jag på att säga.
I sammanhanget, jag sitter och googlar runt lite samtidigt som jag lyssnar på er. Livsmedelsverket hade en lite intressant mening. Redan vid en minskning av livsmedelstillförsel med 25% innebär en risk för näringsbrist och undernäring i Sveriges befolkning. Förvärras krisen med fortsatt brist på mat även efter 3 månader ökar risken ytterligare. Och i det värsta scenariot står vi inför en svält i landet. Så Livsmedelsverket 25% 3 månader. Sen är det svält.
Mm.
Mm.
Det är rätt tydligt.
Ja, frågan är om det går fram.
Nej, om man liksom förstår inte. Alltså, folk kan inte ta in det här. Det är inte så jävla konstigt, för alltså, även jag har svårt för att ta in det egentligen. Alltså jag kan ju liksom rent... Alltså jag kan sitta och titta på siffrorna och tänka liksom, och vet hur... Men alltså jag vet ju hur det ser ut om vi inte får gödning till nästa odlingssäsong.
Ja.
Men alltså, så, trots att jag vet det, så har jag jävligt svårt att ta in det.
Ja, alltså grunden här är ju att vi har någon slags, tror jag, lite allmän tanke bland vanliga människor att man ska inte ha konstgödsel, för det är av något skäl farligt. Det är oklart lite varför.
Men det är bara klappträn som tycker det.
Ja, men man har haft konstgödsel sen, alltså man drog igång efter andra världskriget. Det är inte något nytt, och idag kan man göra det väldigt säkert och precis. Det vill säga, det läcker inte om man gör det på...
Om vi tittar konventionellt och som använder både, alltså både stallgödsel och mineralgödsel, läcker ju per hektar hälften så mycket som ekologiskt, som använder företrädesvis, eller som använder organiskt bunden gödsel.
Tittar vi på lika precis.
Precis, tittar vi på producerad enhet, så läcker ekologiskt 4 gånger så mycket. Och det är inte så konstigt, för att organiskt bunden gödsel frigörs senare och under längre tid av säsongen. Vilket även innebär att vi kommer ha organisk bunden näring som frigörs i jorden under tiden när det inte växer någonting.
Ja, och konstgödning gör att du kan optimera det och göra det väldigt precis så att växten tar upp allt du lägger ut ungefär.
Korrekt. Sosse-regeringen, det var i och för sig förra regeringen, det var denna socialisering. De beställde en utredning som visade att för varje 1000-lapp vi lägger på ekologiskt i stöd, så ökar näringsläckaget med 19 kilo kväve och 1 kilo fosfor.
Och då drog man slutsatsen att
Vi ska öka andelen ekologiskt.
Ja, och den är ju naturligtvis klockren för dem och obegripligt för oss som jobbar med den. Det är lite som att satsa på att trycka på gasen och bromsen jättemycket samtidigt. Så att vi har ju redan ett dokument som ligger, som alla riksdagens partier har antagit, att man ska öka det ekologiska, vilket betyder att man sänker den totala nivån och att vi ska öka livsmedelsproduktionen totalt.
Ungefär 20% av marken är omställd till ekologiskt. Och de 20% står för ungefär 7% av den registrerade volymen.
Och om Skåne då står för den största produktionen, vet du hur mycket som är omställt i Skåne?
Väldigt lite.
Ja.
Och det är inte så jävla konstigt. Värmland är väl de som har mest omställt, men det beror på att du kan lika gärna ha det där.
Ja, det är väl en sån sak som kan vara obegriplig, men i sammanhanget så är det så att om du inte har konstgödning så kommer det inte att växa.
Och ja, men exakt.
Om man inte ska ha djur för att vi då ska vara vegetariska, så har du alltså inte gödsel heller. Och den tanken tror jag att man måste få ut och säga att det där är fullständigt nonsens. Ha gödsel för att man ska vara vegetarisk. Och alltså, vill man äta vegetariskt eller veganiskt så är det ju ett personligt val. Men då kanske man inte ska ta det i förhållande till att det är bra för klimat och miljö. För det är det inte. Utan det är ett personligt val om man väljer bort det.
Jag vill bara påpeka att vi... under den här, alltså just nu under den här tiden vi har pratat, så har det med de siffrorna vi hade innan kriget svultit ihjäl 1000 människor.
Ja, och det är ändå 1000 riktiga människor, i regel så är det ju ett barn som dör av det. Och det allvaret ska man ju ändå ta med i de här diskussionerna. Alltså, nu är det lite hack i skivan. Men vi bortser någonstans från alla konsekvenser av det vi har.
Ja.
Och tänker att om vi är snälla och fina här, och så typ, tänker man att bönder går upp och sen så klappar man tomaterna och går som en ko och sen är det fint och så är det ekolatten där. Men i verkligheten så är det ju en väldigt krass produktion.
Ja, ja.
Och en väldigt krass situation. Mm. Och återigen det här fosfor som är så livsnödvändigt. De största producenterna av fosfor, Kina, USA, Marocko. Och vad sa du, hur länge tänker man att det finns i Marocko? Är det 500 år?
500 år.
Och de sitter på typ 75% av världens reserver av fosfor.
Korrekt.
Och det betyder ju att när det andra tar slut så är vi ju egentligen, om vi inte hittar en lösning på det, beroende av en halvdiktatur för att kunna odla livsmedel till världen.
Just det är väldigt enkelt. Alltså utan Ryssland på världsmarknaden och när vi börjar närma oss kritiska nivåer på andra ställen. Kina har ju också fosfor fast de tjuvhåller på sitt. Så kommer det innebära att vi kommer bli tvungna till att se bort oavsett vad Marocko vill göra med dem i Västsahara.
Där nästan all fosfor ligger, ska man lägga till. Det är därför man är intresserad av Västsahara.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså det spelar, alltså menar, även om de så känner för att halshugga varenda jävla människa i Västsahara med en spade, så kommer vi bli tvungna till att titta bort, för vi kommer inte få fosfor annars.
Nej, det är ju någonting som man ska titta långt fram och säga, vad gör man i den situationen? Och då behöver vi hitta någon slags annan lösning. Och de här diskussionerna har vi inte. Vi har haft dem. Om man går tillbaka kanske, jag vet inte ens om 30 år räcker.
Nej, det gör inte.
Men det är en fullständigt självklar. Det är ett självklart slut på den där historien om man inte gör någonting. Mm. Och det slutet på den historien vill vi inte vara en del av. Det är därför man ju behöver på något vis ha en självhushållning. Som gör att man inte blir så beroende som man politiskt har gjort sig.
Ja.
Och nu, jag är inte riktigt säker på kalium med den sista också, som man väl kväver för oss på kalium med MPK. Ja. Och där har väl Vitryssland varit en av...
Vitryssland är ju enormt stora på kalium.
Och där har man väl stängt den kranen från EU?
Den kranen? Nej, alltså, ja, det är oklart vem som har stängt. Om vi tittar på global nivå så står Ryssland och Vitryssland för ungefär 40% av kalium. Och då tittar vi på EU-nivå så står Ryssland och Vitryssland får ungefär 70%.
Ja. Och jag vet inte var man hittar ett substitut. Men det är återigen, vi alltså har ju gjort oss beroende av olika halvdemokratier och diktaturer och länder som har en uppenbart annan agenda än vad vi skulle vilja se.
Får jag bara inflika här att alltså, Tyskland går från, på det här ämnet, Tyskland går från klarhet till klarhet. Nu ska de ju inte, för att göra sig oberoende eller så mindre beroende av rysk gas, så har de slutit avtal med Qatar.
Om vad?
Ja. Yeah.
Gas.
Okej.
Okay. Qatar som också är en sån fin stat.
Ja, demokratiindex. Jag tror inte de har klättrat jättelångt på kort tid.
Det tror inte jag heller.
Det är samma, det vill säga, nu är inte Qatar lika mycket av ett problem för oss som Ryssland är med påtryckningar.
Nej.
Men återigen, det är diktatur.
Ja.
Som vi har gjort oss beroende av.
Ja, vi är jätteduktiga på det.
Hur man har tänkt i de länderna som vi är beroende av. Det finns nog ingen som kan få mig att tro att Ryssland eller Kina inte har en strategisk förmåga att titta på detta. Och vi har, som vi konstaterade innan, landsbygdsministern och vi har energiministern Farmanbar och så har vi Strandhäll. De är alltså de som ska guida oss genom de svåra tiderna, besluten och konsekvensanalys. Och när jag hör en landsbygdsminister som säger på frågan vilka lärdomar kan vi dra från tidigare kriser, svaret att hon inte har några lärdomar att ha.
Nej, men det beror inte så jävla konstigt, för hon är ju för fan en del av krisen. Men alltså hon har per definition inte tillräcklig distans nog för att vara objektiv om krisen, eftersom hon är en del av den.
Ja, eller så vet man så lite som man, alltså, om jag kan ju tråka ut absolut vem som helst i timmar om vilka lärdomar man kan dra av de här kriserna. Det är ju helt uppenbara saker för den som tittar närmare på det eller jobbar med det. Vi hade en torka 2018 som har grävt rejäla hål.
Mm.
I lantbruket.
Mm.
Det är väl ganska lätt att dra en slutsats att så svag ekonomi kan inte jordbruksföretagen ha. Så att man inte klarar svackor. Och då kan man titta på vad är det som plågar. Ja, det är ju extra kostnader och skatter. Det är några överregleringar, hysteriskt sätt att man ska dokumentera allting som om man vore en opolitlig, skadlig människa.
Som hatar miljön.
Som hatar miljön. Det kan man ju uppenbarligen inte ha om man tänker sig, jag känner ju inga bönder som vill vara beroende av någon slags nödbidrag. Nej. Så att man är så svag som man inte kan klara svackor.
Nej.
Och politiskt sett så är det ju ganska hål i huvudet att göra sig.
Men det har ju funkat politiskt sett, alltså, menar, det har ju funkat att exportera våra miljöproblem. Det har liksom funkat att vara god och lägga ner vår egen produktion och liksom låtsas som att allting är frid och fröjd när någon annan har fått skiten istället. Liksom. Och vi har kunnat fortsätta med de här charaderna bara för att någon annan har producerat istället.
Ja, så är det.
Och sen hinner verkligheten i kapp. Och ja. nu är till och med alltså regeringen, eller vad fan var det till och med, kanske till, ja, var regeringen som var citat villiga och lätta lite på klimatmålen.
Alltså uttrycket att man är villig att lätta på klimatmålen för att ha tillgång till livsmedel är ju en otroligt märklig ett otroligt märkligt perspektiv.
Ja, det är det. Ja, men det är ju samtidigt ett väldigt bra medgivande eller ett erkännande att man har ju varit åt helvete på fel väg. Det vi har gjort har ju inte funkat, punkt.
Nej, men det är mycket av ett poserande. Det är ju lite som det där med plastpåsar. Vilka utsläpp har du? Vad har du då? Om Kina då ligger 1000 gånger över.
Och så det är fullt rimligt att rädda världen genom att införa plastpåseskatt i Sverige. För att då slutar kineserna kasta plastpåsar. Jag har sett fler döda kor spolas i land än jag har sett plastpåsar spolas i land.
Ja, jag ligger ganska dåligt till på båda egentligen, ska jag erkänna. Men jag bor ju kanske inte lika nära kusten. Jag vet inte. Men i verkligheten så är det ju så att vi gör någonting som vi tycker är dumt och då ska vi inte ha den produktionen för det är dumt och så importerar vi det från Kina till 5 gånger miljöbelastningen.
Yep.
Och den poängen vill man ju hamra in att har du då gjort någonting vettigt?
Nej.
Så att, nej. Och då ska vi kanske inte göra det med livsmedel heller. Som ju dock
du tänker är, så.
är ännu viktigare än plastpåsetillgången eftersom vi dör. Och som man kan säga, vad kostar en limpa vete när du svälter? Ja, det är ju jag som sitter med vetelimpen som bestämmer priset och du kommer ta vilket pris som helst. Det gäller ju samma sak i internationella relationer och säkerhetspolitik.
Mm.
Och vi bestämmer inte speciellt mycket. Och nu tänker jag, jag vet inte vad ni tänker, men att köpa gödning nu är ju en ren spekulation.
Ja.
Det är ju därför man inte gör det.
Nej, jag menar, alltså det är ju så enormt mycket mer pengar än vanligt.
Ja, alltså så länge kalkylen, så att jag är växtodlare, så att vi ligger väl ganska bra till.
Det gör ni.
Och vi har just vi på företag har kanske lite mer muskler än andra att kunna vara lite förutsägande och ha ett lager.
Mm.
Men vad händer sen? Och även om det skulle vara bra för mig, jag tänker att mitt mål som bonde är ju alltid att det är lite allmän svält i Sverige och så ska jag bara ha en privat milis. Så ligger jag ju väldigt bra till. Men politiskt sett så är det ju vansinne naturligtvis. Ja, a hungry mob is an angry mob.
Mm.
Mm. Har alltid varit så grundläggande för vilken stat som helst i all tid.
Mm.
Ändå begriper vi inte detta i Sverige just nu. Och det gör vi inte. Man tycker att det här är något väldigt abstrakt att förhålla sig till. Så samtidigt som vi har en livsmedelskris som är global, som är på väg in, så går bönder i konkurs och lägger ner framförallt djurbönder för att deras foderpriser och energipriser skenar så att de går back på att sälja sina produkter. Och vi andra som sitter och tittar på gödningen tänker att vi tvekar inför att köpa det. Och vill man politiskt att bönder ska tveka om att ta fram mat inför en global livsmedelskris? Ja, det vill man ju inte. Det är fullständigt vansinnigt. Mm. Och så har man ändå tagit, alltså vi har en EU-nivå med den här CAPen. CAPen är Common Agricultural Policies, som är den gemensamma jordbrukspolitiken, som också ska implementeras här ganska snart.
Mm.
Som jag tolkar som att man ändå ska dra ner på produktionen inför, ja, vi ska satsa mer på klimat.
Jag kan, alltså, jag kan göra dig glad, för att av det som har läckt ifrån, alltså kommissionen kommer ju på onsdag presentera en ny hållbarhetsförordning. De gjorde det som en förordning istället för ett direktiv, för att de skulle slippa andras inblandning. Och där, av det som är läckt, så vill kommissionen ha en 50% i minskning av växtskyddsmedlen i Europa. Medlemsländerna får sen skriva de regler de behöver, men de får inte gå under 25% minskning.
Ja, det är ju en helt obegriplig.
Jag hör att även du blir tyst där.
Ja, det är ju inte genomförbart. Det är fullständigt
hål i huvudet.
Ja, det är oansvarigt och är ogenomförbart på ett sätt som gör mig det vet jag inte ens hur man ska resonera kring. Det är ju ingenting som går att genomdriva. Alltså man har ju växtskyddsmedel för att bli av med ogräs, för att bli av med giftiga svampar, mögel, om du får en insektsinvasion.
Mm.
Man har ju delar av Afrika haft de här svärmarna av gräshoppor. Och det har väl gått hela vägen mellan liksom Somalia, Kenya, hela vägen till Pakistan. Och de svärmarna är väl så att de ändrar lite av ett beteende när de svärmar.
Mm.
Och blir väl liksom lite mer glupska, tror jag man kan uttrycka det enkelt så. Och så tänker man, vad hänt om vi fick det i Sverige? Vad händer om vi får en insektssvärm i Svedala?
Mm.
Ja, du besprutar bort dem och så är de döda.
Mm.
Och så är det problemet löst.
Mm.
Det har de inte tillgång till när man ser de här bilderna på ryggsprutor och sen så sprayar man dem och sen tar man dem och så säljer man dem som livsmedel i nästa sekund. Det är ju småkatastrofer i sig med verkliga resultat. Människor som dör eller förgiftas. När man hade den här typen av problem med mögel och svamp och så vidare som är toxiskt, alltså det är giftigt. Aflatoxin är ju ett vanligt skäl till att man får dra tillbaka viss ekologisk mat. För att ibland har det slut med. Och det är ju dödligt i en högre dos. När man besprutar bort det så är det i min värld liksom inte konstigt än att ge medicin till någon som är sjuk. Och då blir livsmedlet inte mögelskadat och det blir inte giftigt. Och då har vi mer mat. Sen hanterar man ju kemikalier väldigt olika, kan man ju säga.
Det finns vissa länder där man inte riktigt har golden standard.
Ja, och jag tänker att vi som kan det där, vi avstår ju, precis som man avstår visst kött för att man tycker att djurskyddet och antibiotikanivåerna i vissa länder är för dåligt, så avstår man ju att äta. Alltså, man kollar ju på Livsmedelsverket, så går man igenom spannmål varje år, tror jag, och tar stickprov. Och du hittar ju alltid problem i spannmålen. Men vad exakt är det man hittar? Ja, det är ju ris i stort sett varje gång.
Och påfallande mycket arsenik.
Ja. Och du hittar DDT i vissa fortfarande, vilket är fascinerande. Men svensk hantering av kemikalier är ju inte sådär.
Nej.
Och det finns inga rester i den meningen. Och då behöver man slita ha de där pseudodiskussionerna om att det egentligen är farligt. För det är inte farligt skött på ett normalt sätt.
Det är lite det är inte farligt skött. Alltså om vi tittar på gränsvärdena. Så gränsvärdena. Alltså vi har ju två gränsvärden. Vi har ju liksom, vad ska vi säga, det gränsvärdet vi arbetar utifrån, som är att det egentligen ska vara fritt från det ska vara fritt från resthalter. Och ungefär 50% av de prov som man tar, eller som Livsmedelsverket tar, är ju helt fria. Där finns inga resthalter alls. När vi tittar på andra, eller vad ska jag säga, när vi tittar på resthalterna, så är ju de satta oftast på detektionsgränsen, alltså där man rent där analysen ger, har förmåga att ge utslag och detektera, där har man satt gränsvärdet utifrån en politisk ambition att det ska vara, att de ska vara fria från resthalter.
Ja.
Och sen har vi då de, vad ska vi säga, de lite mer, alltså no adverse effect gränsvärdena, där man tittar på, alltså där, vad ska vi säga, när man får en påverkan, alltså inte en skada utan en påverkan, och sen så kan man då anpassa gränsvärdet utifrån det. Men vi har ju, alltså det, jag ska säga, den marginalen vi har när det gäller resthalter är ju satt att som att man skulle ha en 900 sekunder, tror det, till bilen framför. Om samma marginal skulle gälla i trafiken. Så ja. Nu måste jag tänka här. Nu måste jag fan tänka här. Nej, men alltså, du skulle liksom ha typ 9 kilometer till bilen framför i 120 kilometer i timmen liksom. Om samma marginal som vi använder på, alltså på resthalter i maten skulle gälla i trafiken.
Ja, det vill säga man tar rejäl höjd.
Ja.
Och livsmedelsproduktion är ju komplicerat och det är komplext. Och alla vi som är lite nördare i ämnet förstår ju, eller känner ju till att det är en stor skillnad med till exempel Sverige, Portugal, Brasilien, Kina och så vidare.
Framförallt Kina.
Ja, framförallt Kina. Och då är det kanske lätt att tänka sig att det är same same, men ingen större skillnad. Och det är också någonting som man behöver få bort i den här diskussionen, att det är väldigt stor skillnad. Mycket av det vi gör i Sverige är faktiskt bättre.
Ja.
Så rent klass är det bättre och säkrare.
300 sekunder, 8 kilometer till bilen framför vid 90 kilometer i timmen. Så.
Ja, Bondepraktikan Rain Man Edition.
Jag tänker så här att någonstans så behöver vi försöka avrunda det här samtalet också.
Kan vi inte hålla på 10 minuter till?
Ja, kan jag väl göra om du vill.
Därför att jag har 500 människor till hunnit dö.
Nej, då håller vi inte på. Men avslutningsvis då, ni kan väl samla era tankar. Jag i den diktatoregenskap jag precis tog mig ger er en mening att på något sätt skicka med ett budskap eller några tankar utifrån dagens samtal. Jag tror att vi ändå mycket siffror har fått en del att kanske vakna till liv lite grann och inse att det är rätt rejält allvarligt. En mening, Per-Ola. En.
Nej, jag ger min mening till Edvard, för jag ska ändå avsluta.
Ja, just det. Då får Edvard få två Edvard meningar. Två.
Jag tänker att jag har fått ett stycke där, så tolkar jag det.
Exakt då.
Jag tänker att vi är i en livsmedelskris. Den kommer inte bli bättre på ett tag. Vill man göra någonting åt det så behöver man göra det rent politiskt. Jag tror också att det kräver informerade väljare och journalister som ställer de där följdfrågorna som gör att det någonstans blir begripligt för normala människor som inte råkar vara väldigt intresserade och insatta i jordbruksfrågor. Men det är en grundläggande säkerhetsfråga. Livsmedelspriserna har ökat och det drabbar alla och de kommer öka mer. Samtidigt som de fattiga länderna kommer att svälta i högre utsträckning. Och jag tror inte... Alltså nu är jag partisk, jag företräder ett annat parti, Medborgerlig Samling. Det måste jag liksom flika in. Jag tror ju inte riktigt på de andra partierna i att man har tagit de här frågorna på allvar. Utan ibland så jagar man väljare snarare än att lösa sakfrågor. Och då sitter man till slut i en...
prekär situation.
Ja, som inte riktigt alltid går att lösa på ett bra sätt. Låter man problem gå för länge så kan man inte alltid lösa dem på ett bra sätt. Och där tycker jag vi närmar oss ut. Snabbt.
Tackar för de två meningarna.
Det lilla stycket.
Är det nu jag ska avsluta?
Nej, jag har också en mening. Varför förminska mig? Jag vill
han
bara
kan
säga...
få en del av stycket från mig också. Vill jag säga.
Ja, nej, men ja, vad fan ska man säga? Det kommer högst troligt dö fler portugiser i svält än svenskar.
Ja.
Varför hatar du portugiser?
Jag bara konstaterar att så är faktum. 20% av dem tjänar mindre än 450 euro per månad.
Mm. Och många kommer att äta dålig mat.
Nu får du avsluta om du vill.
Ni är ju färdiga alltså.
Jag kan ju prata lite grann om miljö- och jordbruksutskottets betänkande om stärkt äganderätt och flexibla skyddsformer och ökad...
Nej, då avslutar vi. Nej, vi avslutar. Du har lyssnat på Bondepraktikan. Idag har vi pratat livsmedelskris med Edvard Nordén. Under den tid vi pratat har cirka 1500 människor svultit ihjäl och 150 barn har dött av A-vitaminbrist på grund av motståndet mot genmodifierat ris. Minst de senaste årens debatt och när vi kommer fram till vilka som ska ställas längst bak i brödkön. Tack för oss.
Tack.